One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Allt du behöver veta om buffert.
Ja, men det, idag blir det så här en tips och det blir introduktion och det blir lite så här tumregler och frågor så här, varför ska man ha buffert, var ska man ha den, hur stor ska den vara, när ska man använda den? Och liknande.
Och det blir också fördjupning och tankespjärn kring buffert.
Ja men exakt, för jag tycker det är kul att säga så här, vad säger forskning om buffert, vilka är faktorerna som påverkar, hur sätter man det i relation till exempel till sitt övriga sparande i förhållande till sin livssituation och liknande. Och det kan vara liksom så här, olika typer av buffert kommer vi prata om, och vi kommer också prata om så här, att det finns faktiskt situationer då man inte behöver buffert.
Mm. Och som vanligt är avsnittet sammanfattat i slutet.
Ja, men inte i slutet. Men, men i andra, vi har ju numera, släpper vi så här kortpoddar och ja, kort video, och det finns sammanfattat på liksom våra sociala medier och olika kanaler. Så detta är liksom fördjupningen. Jag tycker man ska lyssna på detta för att det blir lite mer än vad man får i så här klassiska så här Aftonbladet. Så detta är 3 snabba tips om buffert. Utan vi, idag så kommer det verkligen vara så här, allt du behöver veta på riktigt.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Varmt välkommen till avsnitt 342. Och det blir ju liksom, detta är ju buffert. Detta gjorde vi ett avsnitt om 2018. Jag vet inte om du minns det.
Men jag tycker vi har pratat vid olika tillfällen om buffert, men kanske inte en sån här fördjupning.
Nej,
det har vi inte gjort på länge. Nej,
nej precis. Nej, men jag tänker att, och i och med att vi släppte nu så här, men detta är bästa fonderna, så här ska du tänka kring ditt sparande, vi har pratat allt du behöver veta om din privatekonomi, så tyckte jag så här, ja men låt oss titta på det här och utgå från de här 4 frågorna som nästan alla har. Så varför ska jag ha buffert, hur stor ska den vara, var ska jag ha den och när ska jag använda den? Och ska man liksom sammanfatta buffert, om man tittar så här, vad är det som detta sägs i media? Alltså så här, för det kommer alltid så här kvällstidningar eller du vet så här, ja men bankbloggen, så är alla har
absolut
ju någonting om buffert.
Yeah.
Och då är det alltid samma sak. Det är så här, man ska ha det om oförutsedda händelser, om kylskåpet går sönder eller luftvärmepumpen behöver bytas eller någonting. Och sen så slänger man alltid in någon sån här undersökning från, gärna från SCB, som man inte behöver betala för den själv. Och så säger man så här, 1 av 5 har inte en kontantmarginal på 13 000 kronor. Eller klarar inte en oförutsedd utgift på 13 000. Och sen så är liksom hälften av alla utrikesfödda svenskar har ingen, eller har ingen kontantmarginal. Och så här, 25% av alla svenskarna är oroliga för hushållets ekonomi. Och 50% av svenskarna upplever stress för lite pengar. Och nu har jag bara inte hittat på.
Nu har
på.
Du ju också tagit de här siffrorna.
Ja, men exakt, så att vi har det klart på de första 5 minuterna. Och ja, detta är riktiga siffror. Detta kommer alltså från SCB. Från
Statistiska centralbyrån.
Ja, från deras undersökning av levnadsförhållanden. ULF kallas den. Och Länsförsäkringar hade undersökning 2017. 50% upplever stress över för lite pengar. Och sen så blir det alltid så här, hur stor liksom buffert ska man ha? Och då blir tumregeln någonstans mellan 1 och 6 månader. Och så säger man 3 för att det är liksom lite konsensus. Men det är ingen som har tänkt på var kommer den här 3-månadersregeln ifrån. Vilket för övrigt är en studie från 1985 i amerikanska studier. Man kom fram till att den genomsnittliga arbetslöshetstiden var 3 månader i USA.
1985 då?
1985.
Men jag vet inte, det kanske är samma nu.
Ja. Mm. Och sen så säger man så här, ha pengarna på ett sparkonto. Och sen säger man så här, börja litet, börja med en buffert innan du investerar. Mm. Så.
Jaja, men så brukar artikeln se ut.
Ja,
och den kommer ju med jämna mellanrum,
ja,
på olika ställen.
Ja.
Hur kommer det att skilja sig idag?
Ja, men precis, bra.
För nu har du ju ändå tagit den här snabbversionen liksom, som man brukar säga i media.
Ja, och så här, och innan vi går vidare så tycker jag så här, det är fullt rimligt. Men, och alla de här 3 månadslöner är bra anpassat till livssituation etc.
Jo, men det är ju bra att det skrivs om det.
Ja.
Så att man inte är helt...
Ja.
Alltså att man aldrig har sett begreppet buffert. Alltså, ja, man blir ändå utsatt för det någon, ja, gång ibland.
Exakt, exakt. Jag tycker så här, ämnet förtjänar mer. Jag tycker, ja, inte vi ska det, bara så här...
Jag kan tänka mig att du tycker det. Och det kommer bli bra. Jag känner det på mig.
Så här, går man in på Google Scholar och så söker på emergency fund.
Ja, alltså, för Google Scholar är där som man kan hitta publicerad forskning.
Exakt.
Ja.
54 000 referenser till emergency fund.
Det är inte så mycket.
54 000 artiklar om buffert. Eller liksom så här hänvisningar eller referenser. Jag vet inte, jag sökte,
ja, men jag
så här,
vet inte heller. Men jag bara fick för mig att det kunde finnas mer.
Ja, jag vet att jag tycker 54 000 så här, svar var ganska, resultat var ganska mycket.
Mm.
Jag tycker att liksom första vetenskapliga artiklarna på detta på riktigt kom någonstans på 80-talet, som man har ändå hållit på i 45 år. Och jag ställde också lite frågor så här i vårt forum och på Facebook, på Instagram lite så här innan. Och man märker att det är otroligt stor skillnad på hur man ser och förhåller sig till buffert.
Som människor emellan.
Ja, absolut. Mm. Det är otroligt stor skillnad på vilka förutsättningar man har i sin ekonomi, i sitt liv, som påverkar bufferten. Där är ganska många vanliga frågor så här, som alltså bufferten i förhållande till min portfölj. Buffert, ska jag ha pengar i buffert eller ska jag amortera? Ska jag ha räntefonder som buffert, är det en bra grej? Hur är en stor buffert en dålig idé? Vad är alternativkostnaden för buffert? Alltså där finns jättemycket som man kan prata om bortom liksom löpsedeln.
De här 3 månadslönerna.
Ja, men exakt.
Ja.
Och jag tänker så här, men det är lite vår uppgift. Liksom i riksdagen. Det är ingen annan som tar sig liksom den tiden att liksom nörda kring buffert. Och sen så tycker jag också att det är spännande med buffert för att det blir en paradox. För det blir lite som i skidåkning, att liksom ju sämre skidåkare du är, desto mer behöver du anstränga dig och desto mindre tid får du vila. Medans
om du åker med ditt gäng, ja, som kan åka skidor, så, ja, är du sist ner ju, och då har de redan vilat. Så
exakt,
är det,
exakt, och du måste anstränga dig mer, för att ju långsammare du åker skidor desto svårare är det. Och det är liksom paradoxen i ekonomi, ju sämre ekonomi desto viktigare blir det med buffert, men desto svårare är det också att skapa den.
Mm-hmm.
Och sen så tänker jag så här, att när jag tittar och så här, om jag ändå skulle så här få någon slags känsla för det här, alla frågorna som vi får in kring buffert, vi har ändå så här 25 000 frågor som har kommit in i forumet. Så jag menar så här, de flesta har alldeles för stor buffert i vår community. Och sen så är det naturligtvis jättemånga som har alldeles för liten buffert om vi tittar på de här ULF-undersökningarna. Så att jag upplever att få har rätt buffert. Vi, vad skulle du gissa? För stor eller för liten buffert?
Säkert för stor.
Ja, jättemycket. Jag skulle säga till och med kanske
eftersom
två.
Jag tänker att du är ekonomin så är du dessutom en trygghetssökare.
Ja, vi har definitivt flera gånger för stor.
Ja.
Och då ska vi också prata om vad är kostnaden med det.
Att
det
ja, är ju inte du, du pratar om alternativkostnad innan och det kanske inte alla vet exakt vad det är. Jag kan inte heller säga exakt vad en alternativkostnad är.
Ja, men det kommer vi till. Liksom så här, man kan säga så här i korthet, vad förlorar vi på att ha pengarna på ett sparkonto versus att vi hade haft dem investerade? Som differensen där mellan. Och sen så finns det faktiskt situationer då man inte behöver en buffert i klassisk mening. Så att jag tycker så här, du vet, där är jättemycket... jättemycket spännande.
Det är en cliffhanger.
Ja, och sen så tänker jag också så här, jag har ju blivit lite smittad här av Jonathan Stolzenberg som vi hade i något avsnitt här precis innan jul, typ 330-ish någonting, som, där han är så här, Jan, kom ihåg, du kan aldrig lösa ett problem i ett vakuum och skilj på problemet och skilj på lösningen, liksom, eller problemet före lösning. Och buffert är en lösning på ett eller flera problem. Och det är viktigt att komma ihåg.
Ja, vad sa han? Problemet före lösningen?
Att precis, innan man börjar prata för buffert är en lösning på vissa typer av problem. Till exempel oförutsedd händelse eller omställningsmöjlighet etc. Men har man inte de problemen så behöver man inte heller ha buffert. Eller hur?
Jag vet inte om jag håller med riktigt. Jag tänker ju att problemen kan ju dyka upp. Och då
kommer absolut. Man att tänka så. Jo, men absolut. Men problemet, jag tänker så här, jag kan ha ett problem som heter oförutsedd utgift. Jag behöver inte veta vilken typ av oförutsedd utgift det är. Men man kan liksom titta på det. Men min poäng är så här, att de flesta människor, vi har inte liksom tiden eller kunskapen eller det mentala överskottet att hänga kvar i frågan, att verkligen så här dyka ner på djupet i så här. Vad är behovet av buffert? Vilka problem löser buffert i vårt liv? Vilka möjligheter vill vi att bufferten ska vara i vårt liv? Hur hänger bufferten ihop med vår livssituation, med vår ekonomi, med vårt jobb, med våra inkomster, med våra utgifter? Och då blir det lätt slarvigt att man tänker så här, 3 månadslöner. Och sen så känner man så här, men jag har lite extra behov av trygghet, så blir det 6 månadslöner.
Ja, jo.
Alltså förstår du hur jag tänker?
Ja, men precis. Man vet aldrig när det är riktigt, när det räcker liksom egentligen.
Ja, ja,
nej, det stämmer.
Ja. Så att jag tänker innan vi ska hoppa in i det, för vi kommer att prata lite om att man kan investera sina pengar man egentligen ska ha i buffert. Och då är det viktigt att säga så här att allt sparande innebär en risk, att man kan förlora hela eller del av sitt kapital. Och man kan läsa mer om risk på riketsammans.se/risk. Och avsnittet är sammanställt från massor av liksom så här forskningsartiklar, vårt gamla avsnitt, frågor på Instagram, diskussioner i forumet etc. Och som vanligt gäller så här trust but verify. Liksom ställ frågor, kolla själv gärna. Och jag tänker att avsnittet här idag är början på en diskussion. Början på en diskussion i communityn och forumet. Men det är också en början på en diskussion som du kan ha som lyssnar eller tittar med din partner, en syskon, en vän eller en kollega eller någon annan. Så att jag tänker att många gånger är ju våra avsnitt ursäkt för att ha ett samtal. Att man kan säga så, du vet vad, jag lyssnade på detta. Detta är mitt guldkorn. Eller kan inte du också lyssna? Vad tar du med dig? Och så kan man liksom prata om det så att det blir liksom ett tillfälle. Och sen naturligtvis, ställ frågor i forumet, kolla kommentarerna. Och där finns så här, är du riktigt osäker så här, men det finns finansiella rådgivare som tar betalt så här, till och med för var påbörjad 6:e minut.
Så man vänta.
Ja.
Kanske bara en parentes, men vad menar du? Alltså, behöver man ibland bara kanske 12 minuters rådgivning?
Ja.
Jaha. Ja. Men det är skönt ju att det kan gå så snabbt.
Ja, och så tar man liksom, vi kommer ha ett avsnitt om finansiella rådgivare.
Ja.
Så att vi återkommer till det. Men det finns alltså så här oberoende finansiella rådgivare som man kan prata om. Bra. Så att om vi tar första steget, så vilka problem ska bufferten lösa? Tänker jag. Och i det stora perspektivet, om vi zoomar ut på 10 000 meter, så återkommer jag nästan alltid till liksom att ha en välmående privatekonomi och att ha ett rikt liv. Och det handlar om att ha det både idag och i framtiden. Så det är en kombination av detta som vi brukar säga, så här, jag bara tar det snabbt, att jag vill ha trygghet idag, det vill säga jag har koll på min löpande ekonomi, jag har koll på hur mycket tillgångar jag har och vilka skulder jag har. Men jag vill också i framtiden ha tryggheten att klara av en oförutsedd händelse som påverkar min ekonomi. Så trygghet idag, trygghet i framtiden. Och många gånger när vi upplever otrygghet så är det att vi inte har koll. Det är ofta det handlar om. Och sen när det gäller framtid så vill jag idag, eller förlåt inte framtid, när det gäller frihet så vill jag idag ha den ekonomiska möjligheten att kunna göra val där jag njuter av livet. Att jag behöver, jag kan handla i delikatessdisken, jag behöver inte, liksom jag kan göra, vill min unge åka på turnering så kan den få göra det. Det liksom kommer inte haverera privatekonomin. Och att jag i framtiden är på spår att nå mina framtida ekonomiska mål.
Mm.
Så trygghet och frihet idag och imorgon. Så. Jag tänker att du ska få läsa en historia här, läsarhistoria från E. Andersson som skrev här när vi hade den här forumtråden inför avsnittet.
Det ska bli spännande. Jag har själv funderat mycket på bufferten på sistone. Jag hade en rimlig buffert efter att jag köpte hus och den tickade på en bit över 10% av husets värde. Och det låg bara skvalpade massa pengar där, så då tänkte jag att jag använder lite för att fixa taket som inte var en kris och köpte sen solceller också för en större del som var nice to do. Ja, och sen när den låg på marginalen så kom det ena efter det andra, flera oförutsägbara händelser och många bäckar små sägs det. Så i september 2023 efter ett drygt år som husägare så var det kontot som alltid haft pengar på sig tomt. 0 kronor. Jag har aldrig känt mig så i hamsterhjulet som jag gjorde då. Jag sov så dåligt att min flickvän trodde jag vänsterprasslade.
Förlåt att jag skrattade då, men jag tyckte det var ganska kul liksom.
Jag sålde av lite aktier och andra prylar och började Blocket jobba för att fylla på hinken snabbt igen. Som kändes som om den hade hål i sig. Mitt andra spar var plötsligt hotat. Jag har nu kommit till sans och insett att det kontot kommer ta ett tag att bygga upp igen och har nu lagt om mitt månadsspar till övervikt buffertspar och tänker ha det så i minst ett år. Det i sig orsakar dock lätt FOMO för andra investeringar.
Vad tänker du?
Jo, men alltså jag tänker också att det är väl ofta man har pengar som ligger där bara, eller ofta. Nej, men de liksom, pengar ska rulla typ, den känslan att vi kan väl använda dem liksom.
Mm.
Jag kan tänka mig det, och det här är nog det som alla är rädda för, att de bara tar slut och sen så har man inte dem när man behöver dem.
Ja.
Nej, men vad tänker du?
Nej, men jag tänker så här att den här bufferten av våra pengar har en så stor påverkan på vårt välmående. Han var så här, jag mådde så dåligt som min flickvän trodde jag vänsterprasslade liksom.
Ja.
Och det är ju det jag menar, att här, detta är också alltid så roligt, för forskare tittar alltid på det så här, så superrationellt. Vi är nyttomaximerande, vi ska liksom maximera nyttan av våra pengar över vår livstid. Men de tar liksom inte hänsyn till att det kan vara så mycket stress att ha noll på det kontot, att det går ut över liksom nästan välmående och hälsa. Så att jag tänker, om vi liksom hoppar tillbaka till det där, vilka problem ska bufferten lösa? Så tänker jag så här, sova gott om natten. Alltså det är ju någonstans nummer ett, att jag ska inte ha en negativ påverkan på min vardag, tänker jag. Och sen så tänker jag också att det ska kunna komplettera ens övriga pengar eller ens övriga sparande. Att kunna då till exempel hantera volatilitet, det vill säga att om jag har mina pengar sen i aktieindexfonder så som vi har pratat om de senaste 2 avsnitten, så kommer de ju öka och minska i värde över tid, att det är en volatilitet, att de kan tappa 30% när på 3 veckor som de gjorde under corona. Och det leder ofta till att vi gör beteendemisstag. Och det är det vi har pratat om i andra avsnitt, att till exempel en genomsnittlig småsparare tappar 30-40% av sin avkastning till följd av beteendeproblem. Så säg att avkastningen skulle vara 10%, då får småspararen bara kanske 6-7% istället för 10, för man beter sig. Och du kan ju läsa vad Mattias A90 skriver på forumet.
Mm. Är man orolig över sina investeringar på börsen så kan det vara en tydlig signal på att bufferten är för liten. Hellre lite för stor buffert än för liten.
Exakt. Så att ett syfte då med ens buffert är att se till att man inte freakar ut. verkligen.
Men du, jag tänkte på det som han skrev då, han som inte kunde sova på natten.
Ja.
Han, att det hotade hans andra spar, att han inte hade bufferten. Och jag kan tänka mig att, att då har han liksom ändå varit noga med att, att nu, vi ska inte ta av de pengarna.
Ja.
Han sålde av lite aktier, men det är nog det supervanligaste då. Om man har ett annat spar, att man då tar av de pengarna.
Ja, ja exakt. Så att det är väldigt tydligt att, att bufferten har liksom fler syfte. Ett annat syfte som jag tänker är ju att det ska öka möjlighetsutrymmet. Att jag ska till exempel ha då börsen kraschat, ja men då kanske jag kan göra en extra investering. Eller kommer du ihåg när ibland så dyker bra erbjudande upp, som när vi kunde köpa så här globalknivar på ett konkursutförsäljning för halva priset. Ja. Det var så här, du kan köpa dem nu, men du behöver betala nu.
Ja. Ja.
Sen kan jag säga, sen gav jag bort dem till, det är så här Caroline aldrig kommer förlåta mig för. Ja. Eller?
Ja, du köpte några andra knivar som inte låg bra i min hand. Så nu har vi långsamt försökt köpa global knivar igen.
Ja, så att man kan också säga buffert är till för när man har otur, när man tänker. Nej, men sen kan det ju också vara sådana här saker att kunna hänga med på en resa, vara spontan.
Yeah.
Att någon säger så här, men vi ska göra det, eller jag ska fira 40-årsdag, jag vill åka skidor, ska du hänga med? Det kan också vara så här att öka möjlighetsutrymmet att slippa ta dyra kortsiktiga nödlösningar. Tyvärr är det ju ofta så att de som har mest behov av lån får betala mest för dem.
Yeah.
Så att det är det man brukar säga ibland, så här, det är dyrt att vara fattig.
Absolut.
Och sen så gillar jag också termen frihetskapital.
Mm.
Och jag önskar jag hade kommit på den själv, men det är Länsförsäkringar som 2017 kom och hade en kampanj, så de till och med hade en sajt som heter frihetskapital.se, men den har de tagit bort nu, så jag vet inte.
Det är lite synd, det för annars så brukar man ju säga sådär, eller jag vet inte om det är samma, men fuck you-kapital.
Ja, men exakt, jag brukar alltid
så
säga...
Så vill de kanske mynta ett annat, som lite, mer lite skönare begrepp liksom.
Exakt så. Du kan ju läsa vad Elisabeth Hedenmark, hon skrev vad frihetskapital var.
Ja. Yeah. Enkelt uttryckt är frihetskapital sparade pengar som du har på kontot och kan använda för att avbryta situationer som du inte vill vara i. Eller säga ja till drömmar som att starta eget eller ta ledigt. Pengar som ger dig frihet helt enkelt.
Mm. Alltså jag tycker det är så här, alltså it's brilliant.
Det är fint det där med att avbryta situationer som du inte vill vara i.
Ja, eller hur? Eller hur? Nej, och då tänker jag också så här att innan så sa vi så här, öka möjlighetsutrymmet. Och en del av öka möjlighetsutrymmet är ju omställningsmöjligheter. Alltså jag ska kunna ställa om livet. Jag vill kunna klara till exempel en arbetslöshet, det som är det klassiska, varför nästan alla studier bygger på att buffert är till för att klara omställning vid bortfall av inkomst.
Mm.
För att om du blir sjuk eller arbetslös så tar det någon tid liksom innan du har liksom anpassat din nivå, eller din a-kassa kickar igång, eller din sjukersättning eller sjukpenning kickar igång. Men där ska man också så här komma ihåg att 30% i Sverige får jobb inom en månad. Ytterligare 25% får jobb inom 6 månader. Så att mer än hälften har ett nytt jobb inom 6 månader.
Mm.
Och som någon skrev också så här, en uppsägning vet man ju i regel minst 1-6 månader innan. Så att, och ganska många har a-kassa inkomstförsäkring. Så att absolut buffert för att klara en omställning, men glöm inte bort a-kassa och inkomstförsäkring. Och det kommer vi också prata lite om, att försäkringar är ett sätt att minska behovet av buffert. För de är ju, en försäkring är ju per definition att klara en oförutsedd händelse, du försäkrar bort det.
Ja. Yeah.
Eller sen så pratar hon också då starta eget eller byta jobb. Men någonting som också är så här, att avbryta en situation du inte vill vara i. Så då skrev Eva U på forumet.
Mm. Jag tänker att några ord om fuck off-kapital hade varit bra. Det är ju också en slags buffert för oförutsedda händelser. Att lämna en relation är ofta kostsamt. Att stanna kvar kan vara ännu kostsammare. Ingen rolig sits att stanna i för att man inte har råd att lämna. Många kvinnor har haft det så.
Ja, och här, jag brukar ju kalla mig själv eller bli kallad för pappafeminist. Liksom.
Brukar du kalla dig själv?
Nej, det är inte
någonting man kan stoltsera med.
Det är inte det.
Att man blir liksom intresserad av feministiska ståndpunkter när man får döttrar, för att då kan man äntligen sätta sig in i hur tjejer har det. Alltså nej, ja, det är inte något att stolt säga okay, med. Att man inte det kunde det innan, eller att man var liksom självcentrerad till den graden.
Okej, okay, men jag tar tillbaka det då. Men jag
var, I vilket fall. Ja.
Så var jag ändå så att jag ville kolla lite siffror. Så upplevelsen av möjlighet att separera, så det var där Fredrika Bremerförbundet, 6 av 10 kvinnor har inte råd att bo kvar i sin bostad vid skilsmässa. Å andra sidan så tycker jag inte så här, alltså man köper en bostad för man ska vara 2, ska jag flytta till en egen, alltså jag behöver inte vara ensam i en bostad som är gjord för 4. Så att,
nej.
Alltså förstår du vad jag menar? Så att för mig är det så här, ja, det är väl ganska, det är väl ganska rimligt. Bra. Men så här, 2 av 10 eller 1 av 5 då skulle få det tufft ekonomiskt eller vet inte vilka tillgångar ens partner har. 6 av 10 kvinnor tvivlar på om de har råd att lämna en relation. 4 av 10 anser att deras ekonomi är ganska stort hinder för att separera. Medan bara 2 av 10 män anser att ekonomi är ett stort hinder för att separera. Och detta kommer mycket från SIFO och Danske Banks undersökningar. Jag vet inte, vad tänker du?
Alltså, nej men det är trista siffror, men jag undrar också hur de har gjort de här undersökningarna.
Alltså intervjuer, man har intervjuat så här,
ja,
1200
pers. Ja, för det här med att 6 av 10 kvinnor tvivlar på om de har råd att lämna en relation, jag tänker så, man måste ju räkna på det. Och det tror jag inte att så många har gjort, liksom. Utan det måste man, alltså man måste se siffrorna.
Ja, ja, ja.
Jag vet inte, då kanske det är så att man har råd, liksom. Ja. Förlåt mig, nu blir jag sån där kritisk.
Ja, ja.
Men i det här kritiska akademiker-modet.
Ja,
liksom.
Men så här är det också. Jag har en kompis, eller vi har en kompis som jobbar på bank, och han säger så här, bokas det ett möte av liksom så här 40-årig kvinna utan sin man, så är det så här 90% sannolikhet att jag kommer få frågan, har jag råd att skilja mig? Att det är en väldigt vanlig fråga som de får. Så att jag tror att det är nog mer för vanligt förekommande än vi tror. Bra. Så att jag tänker så här, att om vi ska börja titta på lite så här, okej, men vad påverkar bufferten? För att det är liksom ett antal faktorer. Och då har jag tänkt att jag gör detta som en så här plus minus lista. Att man får säga, okej, men detta har en hög påverkan, detta borde öka behovet av buffert, det borde öka summan. Sen går det inte att säga så här, om du har 16 plus, då ska du ha 1000 kronor per plus. Alltså det går inte. Utan man får helt enkelt tänka så här, okej, men detta är någonting som gör att behovet ökar, storleken ökar, detta är ett minus som gör att jag inte behöver så mycket.
En jättefin tabell du har gjort här, måste jag säga.
Ja, ja. Men jag funderade mycket på hur vi ska illustrera
och
detta.
Alltså alla slidesen kan man se sen,
som vanligt,
om man vill. Ja. Det ska ju vara så att man kan bara lyssna på detta.
Ja, ja, men såklart. Mm. Man kan alltid ladda ner det, finns alltid sammanfattning, kolla forumet, kolla länk i beskrivningen. Men om man har då till exempel boende, så hyresrätt är till exempel inte jättestort behov av buffert eftersom det är fastighetsägaren som ska fixa det mesta. Så det är minus. Bostadsrätt, radhus, plus, alltså du äger ditt boende, det kan hända, du är ansvarig, behövs buffert. Villa har jag skrivit plus plus, alltså där är mer grejer i en villa som kan gå. Så för du är ansvarig för yttre, du är ansvarig för taket och fasad och till exempel. Medan i en bostadsrätt så är du ju inte ansvarig för liksom den ytterde fasaden, för det gör ni ju tillsammans i föreningen. Sen naturligtvis, så här, är det stort renoveringsbehov så behöver det också ökad buffert. Å andra sidan så kan jag ibland tycka så här, ingen som äger ett hus borde ju bli överraskad av att taket behöver fixas till. Alltså, eller att luftvärmepumpen behöver bytas ut. Alltså när vi till exempel flyttade in så visste vi ju så här, okej, denna luftvärmepumpen är 8 år gammal. Den luftvärmepump håller i 10-14 år. Yeah. Så att då kommer den kostnad på 200 000 de kommande 5 åren. Så att då ska man egentligen ha en underhållsfond.
Och jag tycker precis. Det är inte samma som buffert.
Nej, jag tycker ju inte det. Men vissa har ju inte den liksom planeringen. Då blir det ju en buffert. Som
det kan vara så att man, när man är ny husägare, att man inte riktigt har koll på det. Det kan jag köpa faktiskt, att man märker efterhand och behöver prata med folk.
Ja, så, precis. Skulle man säga så här, nybliven husägare plus, 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 plus. För du har liksom ingen koll på vad det kommer kosta. Sen kommer ju alla sådana bil, barn, fritidshus, husdjur plus. Det behöver ju, liksom, du vet aldrig vad barnen gör eller vad som händer. Så att också sen är det också stor skillnad, är dina grejer i nyskick eller är de liksom gamla? Alltså en bil, till exempel, vi köpte ju bil 2021. Alltså vi har inte behövt lägga en krona i underhåll eller reparation på den bilen. När vi hade vår V70 så behövde vi, kom det ju liksom en gång om året att den skulle in på verkstad. Så att där blir ju också nyskick minus. Och sen så tänker jag också att om man har koll på utgifter, så tänker jag också att har du koll på utgifter så behöver du inte lika mycket buffert jämfört med någon som inte följer upp sin ekonomi till exempel. Har man bra koll på försäkringar så behöver man inte heller ha lika mycket buffert.
Vad tänker du då?
Nej, men om jag har koll på mina, alltså så här, kommer du ihåg i början när vi var ihop, så var jag alltid så här, ja men vi har utgifter på, nu bara hittar jag på, 14 000 kronor. Men sen hade vi en oförutsedd utgift på 4 000 kronor. Och sen nästa månad, ja, vi har utgifter 14 000, men sen har vi en oförutsedd utgift på 5 000. Nej, efter 10 månader insåg jag att vi hade en oförutsedd utgift varje månad på 4 000 spänn.
Every month is special month.
Så insåg jag ju så här, nej men vänta här, jag har ju inte koll. Det är inte 14 000, det är 18 000som det är.
Yeah.
För att det var ena månaden så var det en semesterresa, eller sen var det någonting annat, eller så var det ja, ny cykel. Så att har man koll på sin ekonomi så upplever jag behovet av buffert är mindre än om man inte har koll på sin ekonomi. Så att ett bra sätt att liksom minska behovet är ju att liksom jag byter den här tiden, att jag använder då något verktyg för det. Har jag koll på försäkringar? Jag har koll på A-kassa. Jag vet vad min inkomstförsäkring, jag har tecknat en inkomstförsäkring. Jag har en sjuk- och olycksfallsförsäkring eller så här. Ja, men då är också sannolikheten stor att du behöver mer pengar i bufferten, för en omställning är ju lägre, för du vet ju om att jag har försäkrat upp 90% av min lön i 6 månader. Ja, då behöver du ju inte liksom någon större omställning, för du vet också att ja, jag har försäkrat 90% av min inkomst och sen har jag 10% sparkvot. Ja, men då kommer ju inte min vardag förändras överhuvudtaget. Mm. Så att så tänker jag lite. Och sen skrev jag också så här, är du en person som är spontan eller du är en person som är så här drulle, har otur, mycket otur i ditt liv, att din telefon trillar i toaletten och sånt.
Ja,
precis. Då också.
Men jag tror väl alla känner en sån person.
Ja, exakt. Nej, men så här, då är det också så här, öka behovet av
men tänk om man inte vet att man är en sån person. De brukar inte ha koll på det själva.
Ja, då
för andra får tala om för dig att du behöver extra mycket buffert.
Ja, men exakt. Så att man kan egentligen sammanfatta utgifternas påverkan på buffert, kan man egentligen sammanfatta så här, att har du mycket passiva utgifter, alltså du har mycket utgifter som du inte kan välja bort, liksom, som är obligatoriska, som återkommer, ja, då behöver du en buffert. Har du mycket aktiva utgifter, det vill säga utgifter du kan välja, som en resa är ofta aktivt, jag väljer aktivt att göra detta, då kan man ofta i en liksom, vad ska man säga, nödsituation där man behöver dra ner, ja, men då blir det ingen weekendresa. Aktiva utgifter är väldigt enkla att dra ner. Så att där bör man liksom titta. Känns det förståeligt?
Ja. Yeah.
Om vi då tittar på inkomsternas påverkan på buffert, så tänker jag så här, storleken på inkomsten är ju på någon nivå. Om jag har en hög inkomst, ja, men då är inte behovet så stort av en buffert, för jag kommer kunna täcka det med mina inkomster. På samma sätt, en låg inkomst behöver liksom sannolikt kräva en större buffert. Sen var det Jonathan då också, vi hade ett samtal på så här fika tillsammans som vi har i Patreon-community varje onsdag, så hade vi ett samtal om buffert, och då kom han också in på så här, men jag har valt att ta mindre buffert för att jag har en hög möjlighet till att göra en temporär extrainkomst. Så att han är så här, liksom jag är 30 års åldern, jag är utbildad sjuksköterska eller liksom utbildar mig till det. Jag finns alltid behov av extra pass, nattpass, semesterpass. Så då kan jag göra en sprint och jobba massor extra om jag då behöver den här bufferten. Så han var så att mitt behov av buffert är ganska lågt för att jag har en hög möjlighet till att sprinta in pengar på kort sikt. Så att alla som kan ta extra timmar, kan ta övertid, extra jobb, då är ju behovet av buffert ganska låg.
Ja, det är logiskt.
Ja. Sen också blir det naturligtvis här, mängden framtida inkomster, storlek på humankapitalet. Har jag mycket framtida inkomster behöver jag inte lika mycket buffert som om jag har låga liksom framtida inkomster.
Alltså att man är äldre. Helt
till exempel, till exempel. Absolut en sån grej. Sen också så här, vad är risken för uppsägning? Har jag en hög risk, är jag så här sist in på företaget, kanske lite större behov än om jag har jobbat där i 15 år och det är LAS och jag jobbar statligt. Alltså så här, risken för uppsägning som lärare till exempel är ju i princip noll. Mm. Och samma sak, vad är risken för långsiktig arbetslöshet? Är den hög eller är den låg? Så är risken för långsiktig arbetslöshet hög, ja då behöver jag en större buffert och vice versa. Bra. På samma sätt, är man frilans eller egenföretagare, då har jag satt plus plus. Att det är väl, till exempel, det har ju varit för dig och mig, vi jobbar i samma företag, det är liksom så här, skulle Rika tillsammans skita sig, då skiter det sig för båda två.
Ja, för hela vår ekonomi.
Liksom. Ja, så därför blir liksom det ett större behov än om till exempel en partner som har en inkomst från ett annat ställe. Eller, och jag har också satt faktiskt partners inkomst, är ju någonting, om min partner också har en hög inkomst så är inte behovet av buffert lika högt i vår ekonomi. Nej. Så tänker jag. Och naturligtvis, och sen satte jag A-kassa inkomstförsäkring på minus minus. Att det behöver, har jag A-kassa eller inkomstförsäkring så minskar ju det behovet av buffert. Det är förmodligen, skulle jag säga, att A-kassa och inkomstförsäkring för de flesta är det bästa sättet och billigaste sättet att minska behovet av buffert. Om jag skulle så här välja ut en, då skulle jag nog vara på den. Något du tänker?
Nej, för att jag var tvungen att dubbelkolla här på sliden. Det var inkomsternas påverkan på buffert och sen tänker jag då utgifterna.
Ja, men det var det vi hade innan.
Ja, för då, vi pratade om det här med om man är en familj.
Ja.
Och man har, om vi säger att båda har höga inkomster, oftast har man ju då också höga utgifter.
Ja, men det är då,
men det var då vi pratade om de här aktiva
eller passiva.
Ja, att man kan avsluta prenumerationer, man kan... Ja,
jo, men ofta,
man kan med vara liksom allt möjligt som man har signat upp på. Liksom.
Ja, fast det är inte där slaget står. Jag tänker så här, då ofta, de som har höga inkomster, ja, de har ofta höga utgifter. De som är kloka, det är inget fel på höga utgifter så länge de är aktiva. Så här, nej men det behöver inte bli en skidresa. Mm. Ja, pang där, så snittskidresan i Sverige till året kostar typ 40 000 för en familj. Ja, det blir ingen skidresa. Ja, men det är en aktiv utgift. Så att den behöver inte påverka, jag behöver inte i min buffert ta hänsyn till att vi ska åka skidor.
Nej.
Liksom, det är inte en buffertgrej, tycker jag. Och tittar man på, okay, vad är det vi behöver för att liksom, leva de passiva utgifterna? Ja, men det är ju ränta, det är mat, det är vissa försäkringar, det är kanske barnens aktiviteter.
Ja, mest skrämmande tycker jag ju det är när man har någonting som huset som äter pengar. Och man har anpassat liksom allting efter det.
Ja.
Och sen då om den ene blir arbetslös eller sjuk eller någonting.
Mm.
Då helt plötsligt så står man där med de här kostnaderna som liksom inte går att få ner på något vis. Det tycker jag är ganska jobbigt liksom.
Exakt, men det är det som vi pratar om. Det är ju omställningsperioden.
Ja.
Okej, vi räknar med 6 månader. Det tar mig 6 månader att få ett nytt jobb. Så 60% i Sverige får ungefär ett nytt jobb inom 6 månader. Mm. Och då kollar jag A-kassa, inkomstförsäkring. Okej, det täcker 80% av min lön. Men täcker det, om jag då får 80% och du har 100%, täcker det fortfarande allt? Men det är så man får räkna. Och täcker det inte allt det som saknas, det är ju det man behöver ha i bufferten. Så därför ett resonemang, vi ska komma in på det, hur stor ska bufferten vara? Det är ett sätt som jag brukar rekommendera, det kräver lite tid och lite matte. Men det är ju att ta 12 månaders utgifter minus alla garanterade inkomster under den perioden.
Ja.
Och då får du ju så här, okej, men jag blir uppsagd. Ja, men då vet du så här, då är det 3 månaders uppsägningstid. Då kan du dra bort 3 månader, då är det bara 9 månader kvar. Sen de här 9 månaderna, då har jag A-kassa och inkomstförsäkring till 90%. Ja, då kan jag ta bort, då hade jag 9, då kan jag ta bort 8 månader. Då har vi 0,9 månader kvar. Vad är våra utgifter? Vad är 0,9% av en månadsutgift? Ja, men då är det kanske 20 000.
Yeah.
Ja, men då är det 20 000 som vi behöver för att ställa om. Mm. Alltså, förstår du?
Jo, men det är jättebra att vi spaltar upp detta nu.
Mm.
Och jag tycker du har gjort det bra. Men så kommer jag liksom i kontakt här nu med sån här katastrofhändelser i livet. Och så är jag, alltså blir jag så övertygad så här, men ja, men det är, kommer behöva jättemycket i buffert. För tänk om man måste sälja huset och så tar det 1,5 år för det är så dålig marknad och sånt. Alltså du vet, jag kommer i kontakt med såna här katastrofscenarier nu.
Ja.
Är du med?
Ja, men låt oss fortsätta.
Och det är nog bara för att vi är inne där och rotar.
Ja,
så det betyder inte att de på något vis har med verkligheten att göra, utan det är bara så, jag tänker om något skulle hända på den nivån liksom. Nej.
Ja, men låt oss, men vad skulle det då vara?
Nej, men det skulle väl vara jag vet inte. Ja, men låt oss säga att våra jobb går i putten liksom.
Mm.
Och vi har ju våra utgifter med huset till exempel.
Mm.
Ja, då måste vi kanske sälja huset. Låt oss säga det.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Okay.
Ja, du bara skrattar och tycker så, nej, det behöver vi inte. Nej, vi behöver kanske inte göra det på en gång. Och vi kanske klarar av att vänta 1,5 år innan någon köpare kommer som vill lägga ett vettigt bud och så.
Okej.
Men du behöver inte skratta åt
nej,
mig.
Nej, men jag tycker du är jättefin.
Du sa att vi skulle in här och rota, nu gör vi det och du skrattar.
Nej, men förlåt, att jag tycker du är så himla fin som tänker så. Men det, vet du varför jag skrattar? Det är nog för att jag är ganska nära de där scenarierna by default. Så för mig är det så bara, åh, titta, Karo kommer in i detta rummet. Och så blir jag så, åh, så cute.
Liksom. Jag är också där ibland, men det är inte som att jag går och vädrar de tankarna med dig. För jag tänker så, ja men det, vi har löst det liksom. Ja.
Och då
men nu när vi tittar på det så är jag så, har vi löst det? Ja, men det har vi. Men
eller så här,
om du skulle dö till exempel, då skulle jag ändå sitta där och undra så, hur löste vi nu det?
Ja, men då har
för det är ju du som är mest insatt.
Ja.
Och det är helt okej med mig.
Ja, och där finns Excel-filer för allt.
Ja.
Även till och med om jag skulle dö så finns det en Excel-fil med alla livförsäkringar.
Är det någonting du rekommenderar?
Vadå?
Nej, men nu när vi är inne på sådana här saker som buffert och liksom försäkringar och så, alltså att man ska, det här är ett helt annat poddavsnitt, det här är ju typ det, en kram till eftervärlden, hur du liksom tar hand om de som är kvar, om du går vidare liksom.
Ja, det ska vi, jag håller på att prata med
där
Fjol.
Kan man ha sådana Excel-filer och passwords-filer och sånt där, absolut, men det
det kommer, det är ett annat avsnitt.
Det är ett annat avsnitt.
Men ja, Karolin, så här, ja, om vi skulle, om vi så här, liksom bara pang, push off, död, inget så här. Ja, då har vi så här, ett års månadslöner har vi i företaget. Så redan där kan vi driva riket sammans ett år utan inkomster. Nummer två, är du med i facket eller i A-kassan?
Jag är med i det. I A-kassan och har inkomstförsäkring. Ja.
Exakt, då är det ytterligare 12 månader. Så är 24 månader.
Mm.
Ja, de flesta får ett nytt jobb inom 6 månader. Du har 24 på dig.
Mm.
Ja. Så att då är väl min tanke så att ja, men det borde vi ju klara mer än så, annars planering bortom 24 månader tycker
jag.
Det
kanske är lite väl.
Det tycker jag är så här bortom händelsehorisonten. Och sen är det också så här, ja, vi har, som vi kommer in här, för det är inte bara inkomst och utgifter som påverkar, för det som påverkar är ju också mängden kapital, ditt andra sparande. Så det kommer vi också in på. Är du med?
Yeah.
Så att ja, det är skitbra att man ska, vi kommer ha så här övning efter idag, efter detta avsnitt som är så här, men vilka är de troliga, alltså så återigen för att citera Jonathan, vad är farligast just nu versus vad är troligast just nu? Ja, och då får man ju också sätta in någon så här i relation, vad är farligast? Ja, men det är absolut, riket tillsammans slutar funka, men är det troligt? Ja,
nej, det är inte
det
så.
Det är kanske inte troligt. Mm. Men även om det skulle inträffa, har vi en strategi, ja, vi har 12 månader på oss, att du behöver hitta ett jobb, jag behöver hitta ett jobb. Mm. Och dessutom är det egentligen inte så, för att vi behöver egentligen bara ha en viss inkomst för att täcka våra passiva utgifter. Är du med? Så att det är ganska långt innan huset behöver säljas, hoppas jag.
Ja.
Ja. Vi fortsätter. Bra. Så nästa grej är här är risktolerans och volatilitet. Och då har vi liksom så att det vill säga att mitt förhållande till risk och volatilitet, alltså volatilitet är börsens svängning, att det varierar i värde. Hur är mitt förhållande? Och då finns det, hittar jag en fin, nu har jag glömt vilken studie det var, men då har man alltså definierat risktolerans som 4 stycken komponenter, som riskattityd, det vill säga vad är investerarens vilja att anta finansiella risker. Om jag har en hög riskattityd, ja, då behöver jag inte så hög buffert.
Mm.
Jag med, för jag vill ju ta risken på samma sätt. Riskbenägenhet, min faktiska finansiella riskbeteende. Är det högt eller har jag en benägenhet att ta höga risker, så kanske jag borde ha kanske en högre buffert. Ja. Jag inser nu när vi tittar på tabellen att den är fel. Plus och minusen är fel. Så du som tittar, skit i plus och minusen. Jag kommer korrigera det i artikeln. Riskkunskap. Vad är min faktiska kunskap kring vilka risker är det jag tar? Att jag investerar i en aktieindexfond och jag är medveten om att den kan falla med 30% på 3 veckor. Så behöver jag kanske inte lika hög buffert om jag är så här, jag har ingen aning och jag kommer få panik. Och då behöver jag extra mycket buffert för att inte röra det. Och riskkapacitet också. Okej, vad är de facto min möjliga förmåga att ta den här risken? Påverkar också, för att jag kan ju ha min känsla och vad säger siffrorna än mig. Och de kan ju vara 2 helt olika. Och jag brukar ibland sammanfatta, för detta är ganska svårt med riskattityd, riskbenägenhet, riskkunskap och riskkapacitet. Så här, hur känslig är min finansiella termometer? Och jag vet inte, ibland så tänker jag på den att förr så hade vi så här, på ett konto, om det var 50 000 så kommer jag ihåg så här, men det var allt bra. Man kunde logga in och känna och så var det bra. Och så var man generös, du vet, man kunde bjuda folk på lunch.
Ja, men lite minns jag. Ja.
Ja, och sen om det var under 40 000 så kunde jag bli helt snart bara, nej minsann, jag ska inte bjuda dem.
Men är,
dem.
Det, är det så fortfarande? Eller det
ja, så är det absolut. Ja. Absolut. Men beloppen
är
ju
annorlunda. Men det är väl sunt ändå, alltså jag tror att det är ändå bra liksom att man har en sån termometer.
Ja, jag tror alla har en termometer.
Man måste ha det, för att annars tror jag inte vi hade varit alltså, vi hade inte överlevt från början ut i skogen.
Nej, men så kan det vara. Nej, men jag tänker att det är som att den är väldigt, väldigt unikt för var och en. Alltså det är ungefär som att fråga så här, vad kostar ett dyrt vin?
Mm.
Och för någon är det 70 kronor eller 100 kronor, och för någon annan så här, vad kostar en dyr flaska champagne? Jag är så här, när folk säger, då säger folk så här 1500, och jag säger, ja du vet, vi har köpt en flaska för 25 000. Inte som vi har druckit, som vi har i vår vinportfölj. Men jag menar så här, det är skillnad på liksom, då en dyr flaska för mig är 25 000. För någon annan är det 399 kronor. Så att det blir högst hållet personligt.
Med temperaturen.
Med temperaturen. Mm. Och jag tror ju mer känslig man är, desto större buffert behöver man nog. Är min tes här.
Hur vet man hur känslig man är då?
Ja, men jag tror att det här, kolla det där välmåendet. Alltså om man sover att ens sambo tror att man vänsterprasslar, då är det ett ganska tydligt tecken på att man behöver mer buffert.
Ja.
Är med? Så att det,
har du stött på någon som är okänslig eller som är mindre känslig än du?
Ja, ja, ja. Gud, ja.
Ja.
Ja, ja. Alltså det finns ju folk som inte har några buffert alls. Bara så här, nej men du vet så här. Så här, vi skulle göra en aktivitet. Alltså så här, jag bara hittar på så här, vi ska åka go-kart.
Ja.
Så pratade jag med en kompis, detta var många år sedan. Och så var han så här, nej men vi kan, så var jag så här, ska vi göra det nästa vecka? Han bara, nej, jag kan inte göra det förrän om 3 veckor eller om 2 veckor. Så jag bara, ja, är du upptagen? Nej, jag får inte lön förrän på måndag.
Mm.
Är du med? Och då var jag så här, jag väntar här nu. Han styr sitt liv beroende på när han har lön. Och så var jag så här, så gör inte jag. Alltså för mig är det ingen skillnad om jag ska ta en utgift, om jag tar den idag eller om jag tar den nästa, alltså innan lön eller efter lön. Och då fick jag så här, shit, nej men alla tänker inte som jag.
Nej.
Och då insåg jag så här, nej men det är väl inte alla som har en buffert. Och det visar ju SCB också. Så att, men det är ju lätt att man blir liksom så här.
Att man är i sin egen bubbla, så här gör nog alla. Ja.
Ja. Mm. Men det kan man ju bara ställa sig själv frågan. Så här, är jag en person där som påverkas? Där liksom, en faktor i mitt beslutstag i min ekonomi är beroende vilken datum det är i månaden. Och för vissa är svaret ja.
Mm.
Och för andra är svaret nej. Liksom. Och det är inget som är, det ena är mer rätt eller mer fel. Nej. Utan det beror på helt och hållet mina värderingar och sånt. I mitt liv är det jättedåligt. För jag har en värdering som heter trygghet. Och liksom den friheten att få välja. För någon annan är det ett icke-problem.
Mm.
Absolut.
Ja.
Bra.
Men jag ska säga en sak med de här riskattityd, riskbenägenhet, riskkunskap och riskkapacitet.
Ja.
Så jag visste inte att man kan liksom hamra ut olika, vad ska man säga,
delar
av risk. Liksom.
Ja. Ja, men det,
i stort.
Ja, men grejen är så att tittar man på många av de här studierna kring buffert, alltså forskare är jätteroliga. Du vet att de pratar om det här, och där finns, jag läste en studie så här, övertro på egens förmåga påverkan på buffert. Då är det någon forskare som har gjort så här, hur påverkar övertro på min egen förmåga mitt behov av buffert? Och konstaterade så här, nej, för vissa är det liksom positivt, för vissa andra negativt. Sen var det några så här, ja, det rekommenderade antalet månadslöner, och då har man också kollat på månadslöner, för man kan inte kolla på månadsutgifter, så då har man kollat på månadslöner. Och så konstaterade man så här, ja, rekommendationen är 6, men typ ingen når upp till 3. Och det var så, och sen så är det massa artiklar just på det där, beror det där på kunskap? Att folk inte vet? Beror det på liksom benägenhet?
Alltså, ja, de måste veta vad det är för någonting, och då måste man,
ja,
vad heter det?
Undersöka.
Ja, men också ha ord för de olika sorters beteenden.
Ja.
Men jag måste säga att jag blir helt överväldigad när jag ser de här olika liksom termerna inom risk.
Ja. Nej, men jag
tänker så, shit, alltså, nu måste jag pay attention här.
Ja, jag tänker så här. Ett är så här, vad är min förhållande till? Är jag en riskbenägen person, ja eller nej? Om jag tar mycket risker, då kanske jag ska vara schysst och ha en hög buffert. För ofta har man ju konflikter med sin partner som inte har samma lika hög risk.
Mm.
Okej, har jag hög kunskap om risk, ja men då minskar behovet av buffert. Är det så, vad är min känsla versus vad kan jag bära? Kanske ofta för många att många tar mycket lägre risk än vad de egentligen skulle göra. Att de kan bära mycket högre risk än vad de bär. Så till exempel, vi kan ju bära mycket högre risk än vad vi tar.
Ja.
Än med?
Det är så subjektivt, Jan. Jag fattar inte hur jag ska veta vilken risk jag kan bära mentalt. Liksom. Hur känslig är
nej,
jag?
Nej, inte bära mentalt, utan vad kan din ekonomi bära?
Min ekonomi kan bära, men vad var det? Riskbenägenhet?
Ja.
Riskattityd. Jag vet inte hur min riskattityd är.
Nej, men så här, då kan jag ju
berätta. Jag vet att den är otroligt låg.
Exakt, det var så bara, va?
Men det är lätt att säga det när det är högt eller lågt.
Ja.
Men när man är någonstans där och puttrar på kanske 4 av 10, man vet då, inte om det är 4.
Ja, men då påverkar det inte. Då är det varken plus eller minus. Alltså det är ingen sån.
Nej,
det är
men ingen... nu gör jag kanske en höna av ett ägg här.
Ja, du gör en hel häst av en.
Men det är för att det var spännande tydligen.
Ja.
Mm. Okej, vi går vidare.
Vi går vidare. Bra. Sen har jag skrivit så här, börsens påverkan av börsens svängningar på mitt humör. Är jag en sån som loggar in varje dag för att kolla, och så går det upp så mår jag bra, går det ner mår jag dåligt. Inte liksom superframgångsrikt. Ja, men då kanske jag behöver en större buffert. Det är Mattias A90 sa i början.
Mm.
Samma sak, påverkan på mitt beteende på grund av börsens svängningar, så får jag så här, nu har det gått ner, då får jag panik, eller nu måste jag göra någonting. Då är det, för många har ju liksom skrivit i forumet så här, men Och när börsen har gått ner jättemycket så tänker jag att det är högriskhinken. Och sen tittar jag på min bufferthink och så ser jag att den har ju inte rört sig alls. Och i bufferthinken är det 100 000. Alltså det är jättemycket. Jag kan ändå göra allting. Det påverkar inte min ekonomi skit att högriskhinken har gått ner. Då kan jag lägga mig tillbaka och liksom luta mig tillbaka och somna om. Mm. Är med. Så att där blir det också så här, har börsens svängningar hög påverkan, hög buffert. Har den låg påverkan, då behöver du inte öka bufferten. Liksom. Oroar jag mig för det här? Ja, men återigen, större buffert. Jag menar, så det jag vill säga är liksom att mitt förhållande till risk spelar roll, helt enkelt. Och detta hänger också ihop med då frågan som är så här, var ska jag placera min buffert? Och här och återigen, fika tillsammans-samtalet, alltså detta avsnitt hade inte varit möjligt utan alla er som har skrivit på Instagram, i forumet, på alla andra ställen. Jag tror också det var Jonathan eller någon annan, han älskar ju risk. Liksom. Då sa han så här, vilken nivå av variation på bufferten är du beredd att acceptera? Det vill säga så här, säg att du har 50 000 i din buffert och du behöver ett nytt kylskap. Kommer det gå åt helvete för att det då plötsligt är 10% mindre i bufferten? Att bufferten har fallit med 10% i värde och där bara är 45 000?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej.
Eller hur? Vilket är också så här att där är ju en aspekt där jag kan kolla på variationen på värdet på bufferten. Att jag säger så här, bufferten behöver inte vara 50 000. Bufferten kan vara 50 000 plus minus 10%.
Mm.
Och om jag kan unna mig säga att den är plus minus 10%, då plötsligt, för att om jag säger så här, nej, den ska vara 50 000 vid alla givna tillfällen, då har jag bara ett alternativ. Då är det ju bankkontot som pengarna måste vara på. Om jag kan tänka mig variera med liksom plus minus 5%, och nu pratar jag inte så här just nu, början av 2024, när vi har fasträntekonto på 3,75, utan jag pratar en snittvärde, då kanske bankkontorna är 2%. Så att om vi då har 2% på bankkonto så kanske vi kan tänka att en kort räntefond, så här typ, ja men en fond som heter någonting räntefond kort.
Yeah.
Ja men en sån varierar plus minus 5%. Ja men då kanske jag kan ha pengarna i en sån. Kan jag tänka mig en variation på 12%? Att den kan plus, ja det är 50 000 plus minus 12%. Ja men då kan jag tänka mig en mixräntefond.
Mm.
Kan jag tänka mig så här plus minus 20% på bufferten? Ja men då kan jag plötsligt tänka mig så här 50% räntor och 50% aktier. Alltså en medelportfölj på en fondrobot. Eller det som vi pratar om, basportföljerna i avsnitt 341 eller 340. Och kan jag tänka mig så här 30% variation på värdet, ja men då kan jag plötsligt ta en global aktieindexfond. Och då, om jag plötsligt kan tänka mig 30% variation på bufferten, då är frågan så här, är det ens en buffert? Behöver jag ens en buffert?
För mig är det nog hur mycket pengar som ligger där i. Liksom.
Exakt, och precis. Och det blir ju högst relevant. Det är skillnad om det är 10 000. Mm. Eller en miljon.
Skulle jag ju inte tyckt att det, alltså då skulle det varit ett sparande eller liksom en investering.
Exakt.
Men den skulle ändå fungera kanske som en buffert.
Ja, exakt.
Om kylskåpet måste bytas ut.
Exakt. Och detta börjar bli ganska intressant. För kan vi nu se att om jag har mina 2 miljoner, jag kan acceptera en 30% i nedgång, då behövs inte buffert.
Nej.
Utan
den är en buffert ibland.
Nej, det är ingen buffert.
Vänta här nu, för jag bara, det kanske fungerar som en buffert när den behöver vara en buffert.
Ja.
Men overall så är det inte
det. Den är ett sparande.
Den är ett sparande vid en investering.
Exakt. Mm. Och då börjar vi gå till det här att inte göra den här mentala bokföringen utan börja se sin ekonomi som en helhet.
Mm.
Och detta har vi haft en diskussion, vi hade till exempel med Pellepennan, startade sån tråd för något år sedan, så var ju så här, men jag har ingen buffert, jag har allt investerat. Och det går liksom lite mot det här ointuitiva, att så här, nej men du behöver ingen buffert. Och jag vet ju att Pellepennan fick ju ganska mycket motstånd mot den tråden i början.
Men jag tycker resonemanget
håller.
Mm.
Och här har jag också utgått från KID-skalan, så här när man har för alla fonder i Sverige ska ju ha, eller i EU, ska ju ha ett riskbetyg från 1-7. Och då säger man så här, okej, när jag säger de här 5% plus minus 5%, då är det med 97,5% konfidens. Så att det är inte så garanterat, utan det är man säger 97% av alla fall, så kommer korträntefond gå mellan plus minus 5%.
Mm.
Där. Så att jag tycker också detta återigen också ett intressant perspektiv på buffert. Och ett ytterligare sån här överkursperspektiv är ju som påverkar bufferten egentligen jättemycket, men som är lite så här tankespjärnigt att,
ja, nu kommer det.
Att prata om. Jo, men det är så här, min möjlighet och förmåga till att ta lån, till att ta en kredit. Och jag påstår att möjligheten att ta lån är väldigt underskattad i sammanhanget av buffert. Så att där jag påstår så här, att om jag har ett kreditkort, till exempel som är 50 000 i kredit, 90 dagars eller 60 dagars fri ränta, och jag har möjligheten att amortera på det direkt, ja, men då behöver jag inte, då är det ju som att jag har 50 000 på det där kreditkortet.
Ja, då är det som en buffert.
Ja, mm. Samma sak med konsumtionslån. Givet, alltså du vet alla de här som man säger så här, jättedåliga lån med 15-17% ränta. Ja, men har du möjlighet att ta ett sådant lån? Och då vet jag hur detta låter så här, ja, nu pratar du så här, behöver inte buffert, du kan ta ett konsumtionslån.
Ansvarslöst.
Ansvarslöst.
Men du pratar om att man ska kunna betala av det direkt innan räntan har börjat slå till.
Nej, inte ens det.
Inte ens det. Okej, berätta nu vad du tänker. Ja, men jag är inte med dig längre. Jag vill inte ha 17 eller 29% ränta gående på
ja. Hatcher, år 2000, släppte en studie där han räknade på det här. Jag kommer göra hans räkneexempel. Och då var antagandet så här, du betalar ränta på säg 17% i 6 månader.
Så 17% per månad?
Nej, 17% årsränta.
Årsränta?
Ja, alla... Kom igen, Caroline. 17, när vi pratar räntor så är det alltid på årsbasis.
Ja, men vänta lite. Jag kanske har missförstått hur det fungerar. Låt oss säga nu att jag har mitt kreditkort.
Ja, som har 20, ungefär 20% ränta. Som ett konsumtionslån.
Ja, och så är det maxat då.
Ja, då betalar du 20% på årsbasis på den summan. Så har du lånat 100 000 i den 1 januari på ditt kreditkort, så kommer du under året att betala 20 000 i ränta på de 100 000.
Ja, det är ju ändå mycket pengar.
Ja, men det är inte 20 000 per månad.
Nej, jag trodde det.
Nej, Caroline.
Men grejen är den att jag aldrig riktigt satt mig in i det. Ja, detta är ju jättepinsamt nu här i denna podden om ekonomi. Men det är ju för att jag har tänkt så, det ska fan aldrig hända.
Nej.
Och så har jag då undvikit en liten... Jag har undvikit en liten vattenpöl jag kunnat hoppa över istället för en stor sjö.
Ja, men det är bra. Det är superbra. Tack för
jag
att
du... Tänkt, så, nej, jag ska aldrig få den här räntan på mina pengar. Det ska bara betalas av på en gång. Liksom.
Ja, precis.
Så då har jag inte ens brytt mig om att ta reda på löper den över en månad eller ett år. Ja, men det är bra det.
Det är bra. Men jag tycker ändå så här, det kastar en ljus på, för att det blir väldigt känslomässigt. Kring
absolut. Och det är också det där att man direkt på en gång hör talas om en ränta som går på kredit. Då ska man liksom, man vill typ inte ens dit och titta så, hur fungerar det här egentligen? Utan det ska man bara undvika till varje pris. För annars är man en sån som är nära sms-lån.
Ja.
Alltså att man... Precis. Man skulle lika gärna kunna ta ett sms-lån.
Ja, precis. Bra. Så att samma sak, så att här, och detta gäller samma. Så har man möjlighet, man har ett så pass starkt humankapital att jag kan ha ett kreditkort med hög kredit, jag kan ta ett konsumtionslån, eller ännu bättre att man har värdepapperslån, att man har pengar som man kan belåna, eller man har möjlighet att utöka sitt bolån, eller man har möjlighet att låna från sina föräldrar eller sitt syskon, eller man har möjlighet att låna av en kompis eller så här. Och jag vet också så här att det är mycket, mycket skam och skuld förknippat med det. Men jag kommer att prata med min kompis Niklas Delmar för många år sedan. Och så sa vi så här, men det är så här, om det hade gått riktigt åt helvete, du vet, så här. Så var jag så här till slut, så sa jag till honom, ja, då får du väl ringa till mig och så får du väl låna 100 000. Och du vet, i den konversationen så var det ändå så här, Och sen det är klart att man hade hjälpt en kompis om det hade varit så här last resort. Alltså du vet så här, de har sålt huset, de har sålt huset och det går fortfarande fan inte ihop.
Ja, till och med innan de har behövt göra alla de grejerna. Ja. Känner jag så, det är klart att man hjälps
åt. Ja. Ja.
Och det har vi ju vänner som berättar om att de har, ja men nu ska vi ta ut våra kompisar på middag för de har hjälpt oss ekonomiskt då ja. När vi hade det tufft förra året. Och så är man så, ja men det är fan gött liksom.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Mm. Så att, och det ska vi också prata om sen, att använda sin buffert. Men har man förmågan och möjligheten att ta lån så är det högst relevant. Och då kommer vi liksom till här att vi ska prata lite om det här med alternativkostnaden. Men jag tänkte faktiskt ta en minut, bara kort reklampaus här för att säga tack till vår Patreon-community som liksom sponsrar oss varje månad. Som gör det möjligt att vi kan lägga liksom så här 2 dagars research och liksom 2 dagars liksom, alltså en arbetsvecka på detta avsnittet med allt runt omkring. Så att tack, det hade inte varit möjligt utan er. Och också att just Patreon är ju en community. Det handlar inte bara om att stödja oss och göra välgörenhet, utan det handlar om att vi försöker ge tillbaka. Ha digital varje onsdag har vi till exempel ett event 3. Jag har tänkt under 2024 testa att vi ska ha sådana after avsnittet event, eller så att man ska kunna kanske en gång i månaden säga, men detta är vad vi har pratat om i månaden, häng på, vad tyckte du om avsnitten och sånt, ge lite andra tips, alltså när börsen var på glatt humör så gav vi ju börstips, sådana här teckna sälj på börsspekulationer, men det är liksom lite så här runt omkring, extra avsnitt, extra material, digitala event, kanske liksom något live event, föreläsning, you name it. Så att man ska få något tillbaka också. Så patreon.com/rikatillsammans. Och man väljer själv vilket belopp. Så vissa är ju som det är standard, det är väl så här 100 kronor i månaden som ett Spotify. Men jag vet att vi har studenter som är så här 10 i månaden. Och du får allt på alla nivåer. Vi gör ingen skillnad. Så att tack och hoppas att det är något som är intressant. Bra. Så om vi hoppar tillbaka, så det här med alternativkostnad. Och för nu ska vi liksom sätta lån i relation till alternativkostnad. För att de flesta har då sin buffert på sitt sparkonto. Och även om man idag har en ränta på sparkonto på say, 3,75 tror jag att det är just nu, där januari 2024. Så har vi liksom en kostnad till inflationen, för inflationen är ofta högre än bankkontoräntan. Men vi har också en förlust inom situationstecken till följd av att vi inte har de pengarna placerade i en global aktieindexfond.
Mm.
Så till exempel pengar på sparkonto under 2023 gav sig 4% ränta. Hade du haft global aktieindexfond så var det 20% ungefär. Så det är 16% alternativkostnad. Så hade det varit 100 000, ja då är det 16 000 kronor vi inte fick, för vi hade det på sparkonto än att vi hade det i aktieindexfond eller fondrobot. Och då kommer vi liksom, vi börjar tänka på det här med alternativkostnad. Så år 2000 så kom en sån här landmark-artikel då av han att Charles B. Hatcher, should households establish emergency funds? Och innan så har folk argumenterat mycket så som vi har argumenterat tidigare, så här, men du vet, känslan etc. Medan han var så här, nej, man borde titta på detta utifrån rent alternativkostnadsperspektiv och vilken ränta kan du låna pengar för. Och då gjorde han en modell som är, nu förenklar jag ganska grovt, men då säger man så här, man tittar vilken avkastning hade de här pengarna kunnat få i ett annat fall, och då säger jag så här 7% aktieindexfond. Vad är räntan på sparkontot? Och då säger jag så här historiskt kanske 1-2%. Då har jag ändå varit generös med 2%. Och sen sätter vi så här, vilken ränta kan jag låna för? Och här så har vi sagt, men låt oss ta den där skiträntan på 15% per år, helt enkelt. Och om vi då räknar om en 15% i årsränta, så sa han så här, men låt oss säga att vi behöver 6 månader för att betala av det där lånet. Då kommer du få betala 7,7% i ränta på beloppet. Och då kan man sätta upp detta som att vad är och koppla det till sannolikheten för att någonting ska inträffa. Och då blir liksom formen väldigt enkelt så här, ränta, avkastning minus ränta för sparkontot dividerat med låneräntan. Så får vi liksom en kvot. Och det fina med de här, så om vi räknar på att vi har pengarna på en aktieindexfond eller sparkonto, det är de två alternativen. Vi räknar med 15% årsränta för ett lån, alltså typ mer eller mindre ett kreditkort. Då får vi att en kvot som är ungefär 0,64,9. Så det betyder att vi måste omsätta vår budget, alltså använda hela vår budget i 65% av alla år. Hänger ni med? Att i 2 av 3 år så ska något inträffa.
Ja.
Att jag måste använda hela min buffert för att det ska vara bättre att ha pengarna på sparkontot och inte låna än att ha pengarna investerade och ta ett lån för att lösa skiten.
Mm.
Okej, så jag säger det igen. För jag vet att du så här, nu rullar Karo här med ögonen.
Jag rullar inte med ögonen.
Okej. Är det så fundersam ut? Så vad vi räknar fram här är alltså så här, så jag har 2 alternativ. Jag kan ha pengarna på sparkontot och när skiten inträffar så betalar de med sparkontot. Det andra sättet att tänka, jag investerar pengarna i en aktieindexfond. Om skiten inträffar så tar jag ett lån för 15%.
Mm.
Det är de 2 alternativen jag jämför.
Ja, jag förstår det.
Och så kommer jag fram till att, okej, hur ofta behöver den här skiten inträffa?
Exakt,
för att sparkontolösningen ska vara bättre än investera plus ta lånlösningen.
Och då kommer du fram till
att det är 65%. Då 0,65. Alltså i 2 av 3 år måste skit inträffa där jag behöver använda alla pengarna på sparkontot.
Ja, men det kan väl hända. Alltså för man kan ändå tycka så här, men det är osannolikt.
Så här, Karin.
Jag vet inte. Det beror på hur mycket man har i sin buffert naturligtvis. Om man har så 5 000 eller jag vet inte, och bor i ett ruckel. Ja, då kan det nog hända att det går åt.
Ja.
Men är du med att det beror ju mycket på omständigheterna och hur mycket man har? Väl,
nej,
eller?
Det spelar ingen roll.
Gör det inte?
Nej, beloppet är ju intressant. Det är därför jag inte säger något om storleken på beloppet. Varför jag kan skita i beloppet är för att beloppet är samma i båda alternativen. Och eftersom det är ekvation, så länge du gör samma sak på båda sidor får du göra vad du vill. Och då kan du stryka beloppen på båda sidorna. För du behöver bara titta på avkastningen.
Mm.
Detta är så här superrationellt. Så här.
Ja, men det är rationellt. Men det är liksom som att jag bara försöker hitta något som säger emot. För att det känns som att det borde vara så att det kan inträffa saker så pass ofta som äter upp hela ens buffert.
Precis, men då kan det ju hända så här. Alltså shit, jag behövde handla mat denna veckan också.
Nej, alltså det är inte samma nivå, Jan.
Nej, men det är lite
men
så här,
man kan men, ha mycket men, som händer på, du vet,
nej, men då,
jag
men,
vet inte. Då har man kanske inte planerat så bra med sitt hus. Eller
exakt, ja. Då är det snarare dålig planering. Alltså så här, nu inträffar att vi ska åka på resa en gång till. Alltså står det bilkostnader som kommer varje år. Det är där som jag skojade om oväntade kostnad.
Ja, ja. Nej, men jag tänkte snarare på huskostnader. Att man har koll på att badrummet ska renoveras inom 2 år. Eller man har koll på...
Ja, taket. Det har en livslängd på 30 år. Liksom, eller 50 år. Så att
nej,
absolut.
Nej, men det är sant. Det är sant. Man måste ju först och främst ha koll på vad det är för utgifter man kommer att ha de facto. Liksom, ja. Oavsett.
Ja. Så detta, är ju, detta var ju verkligen emergency fund. Alltså hur ofta inträffar mitt emergency? Alltså vi pratar inte likviditetsbudget. Liksom.
Nej, precis.
Okej,
okay, men då är det så att man hellre kan ha det investerat.
Ja, om man börjar ta hänsyn. De flesta tar ju inte hänsyn till sannolikheten. För att det var ju det som var det breakthrough i hans artikel. Var att han introducerade så här, vi borde ta hänsyn till hur ofta skit inträffar.
Men har du kollat, och jag förväntar mig inte detta, Jan, har du kollat sen hur många som har liksom citerat den här artikeln?
Den förekommer liksom, i nästan varenda
artikel. Och sen liksom kunnat säga så, men vi har testat vår hypotes gentemot den här, vad det är som han skriver. Alltså jag förstår att du har gjort det.
Alltså Caroline, jag har 60 slides och vi är halvvägs.
Ja, okej.
Nej, jag har inte kollat det, men det är typ en av de mest refererade. Läser man andra artiklar som alltid inleder med en sån literature review, så är det alltid så här, Hatcher 2000 skrev bla bla bla. Liksom. Så att jag tänker inte gå djupare än så.
Nej.
Bra, så då har jag gjort en uträkning baserat på den här modellen där jag då jämför, okej, så om vi har olika årsmedelavkastningar, till exempel så här 4% som är en så här 50-50 portfölj, en aktieindexfond på 7%, och sen på, liksom på andra axeln så sätter man så här, vad är räntan jag kan låna på? Då, vad är den här räntan? Och så har jag jämfört då till exempel Avanzas 1,99% värdepapperslån. Så ja, om jag kan låna för 1,99% och jag kan placera pengarna i global aktieindexfond för 7%, då är det alltså, då ska, för att det ska vara mer lönsamt att ta pengarna på ett sparkonto, då ska alltså skiten inträffa 5 gånger per år.
Ja, det låter inte sannolikt.
Nej. Om jag istället säger så här att jag kan låna på en ränta på bolåneränta på say, 5% och jag kan jämföra med i aktieindexfond på 7% avkastning, ja, då ska skiten inträffa 2 gånger per år. Alltså jag ska omsätta hela min buffert 2 gånger per år.
Mm.
Och nu säger jag inte så här sluta att ha buffert, utan jag bara försöker ge tankespjärn kring att om du inte omsätter hela din buffert, då kanske du har den här alternativkostnaden för din buffert, att det finns kanske ett liksom mer rationellt nyttomaximerande sätt att se, att
ja,
se
men jag på tycker bufferten. Det är skitbra detta, man måste ju räkna på det för att kunna säga någonting om alternativkostnad.
Ja, och framförallt så tänker jag så här att det ger ju lite perspektiv på det här att buffert alltid är bra. Nej, om du har en bra kreditmöjlighet eller du har en portfölj, säg att du har 1 miljon och det här 1,99% lånet är upp till 10%. Ja, men det betyder att har du 1 miljon sparat, nu fattar jag att det är typ 7% av Sveriges befolkning som har 1 miljon på Avanza, eller 7% av Avanzas kunder som har 1 miljon där. Men det betyder att du kan få 100 000 till 1,99% ränta. Ja, men du vet, då är, kanske inte det behövs en buffert på 100 000 för att du kan lösa det på det sättet istället.
Mm.
Bra. Och det är här då vi kom in på i forumet på liksom olika perspektiv på buffert, där till exempel så här Esku skriver så här, jag har ingen buffert vid sidan liksom, utan jag använder så här, pengar har inkomster, buffert, utgifter, sparande. Och sen så har vi Mattias A90 som du kan läsa vad han skriver.
Buffert ersätter enligt mig inte kortsiktigt sparande till konsumtion eller upplevelser. Detta sparar man till vid sidan av eller utöver bufferten.
Så redan där har du 2 personer som säger precis motsatt. Att den ena säger så här, jag har ingen buffert vid sidan, utan jag har bara liksom ett genomgångskonto. Det är som att jag har liksom en hink som liksom pengarna kommer in och sen går det från den hinken till sparande och investering, eller till utgifter och sparande. Och sen säger du Mattias så här, nej, du ska ha en hink som står helt bredvid, som är liksom på en annan bank, separerad från din löpande ekonomi.
Mm.
Och sen hade vi liksom så här, sen kommer Axer i forumet och han är så här, ja, men man kan tänka på det på som 2 olika typer av buffert, att det ena är försvarsbudget och det andra är en likviditetsbudget.
Jag tror du hade skrivit fel där. Vadå? Olika perspektiv på budget.
Ja.
Men buffert pratar vi om, eller?
Förlåt, buffert.
Ja, för att jag kan ibland säga buffert när jag menar budget.
Ja, har jag sagt det?
Nej, du har sagt buffert hela tiden. Men så tänkte jag, ja, även Jan kan säga fel.
Alltså, nej, buffert. Ja, då, jag ser, okay. jag ser att jag har skrivit budget.
Men strunt i slidesen, ja, det är där buffert. Det står budget. Ja. We don't endorse budgets.
Ja, nej,
okej,
precis.
Vi pratar hela tiden om buffert.
Ja, hur långt tillbaka har
nej,
jag
sagt? Nej, jag vet inte, det var bara den sliden.
Okej, vad bra. Men då har vi då en buffert för oförutsedda händelser.
Vad sa han nu? Försvarsbuffert
och likviditetsbuffert.
Ja.
Mm. Ja. Och om vi tar då försvarsbufferten, då skriver han så här, Axel.
Mm. Lågrisk investerat om shit hits the fan. Om man inte kan klara den utgiften på något annat lämpligt sätt.
Du säger jag kan inte ta lån eller någonting. Mm. Då har jag min försvarsbuffert.
Då ska det vara låginvesterat. Ja.
Ja, du kan läsa vidare.
Har man hus där stora plötsliga utgifter kan komma, så kan det behövas. Denna måste inte nödvändigtvis vara så stor att den täcker hela utgiften. Det räcker om den tar ner utgiften till en nivå där den sedan blir hanterbar, eller man kan acceptera den på vanligt vis. Denna buffert kan alltså vara mindre än många tror. Har man tillräckligt stort investerat kapital behöver man ingen försvarsbuffert. Tycker man inte uttaget spelar så stor roll även om börsen just gått ner 50% och uttaget från fonderna alltså blir dubbelt så dyra, så fyller försvarsbuffert ingen funktion.
Ja. Mm. Och det är här det när man pratar om att försvarsbufferten kan vara på en annan bank. Så detta är liksom ett perspektiv. Det andra då, likviditetsbufferten, ja. Då kan du läsa.
Då skriver Axer så här. Det ska vara lättåtkomligt, typ lönekontot. Och här har man tillräckligt med pengar för att klara sin månatliga eller dagliga ekonomi utan att hela tiden behöva föra pengar fram och tillbaka mellan olika konton när vanliga och förväntade utgifter kommer. Dess funktion är bara att göra dagliga ekonomin smidig.
Ja, och här kan man ha liksom en acceptabel historisk lägstanivå. Så att man säger så här, men jag vill alltid detta stå 50 000. Och sen så liksom rullar man. Det roliga är att när efter att de hade skrivit detta så insåg jag så här, detta är precis så som vi gör.
Mm.
Att vi har ju en försvarsbuffert som vi har liksom på en annan bank. Men sen, och den rör vi liksom inte. Och sen så har vi den här likviditetsbufferten som är liksom vårt e-sparkonto där alla löner kommer in, alla utgifter går till. Och sen brukar jag vilja att där ska alltid vara typ 25 000 eller 50 000. Så att man kan hantera de grejerna. Känns det också förståeligt?
Ja.
Med försvarsbuffert och likviditetsbuffert. Bra. Sen kommer vi till den här också frågan som är ibland så här. Ska jag amortera eller använda buffert?
Ja. Mm.
Och Axer är ju verkligen den som nu har tänkt mest på detta i forumet. Så att jag tänker så här, vi citerar honom rakt upp och ner.
Gör du det?
Okej. Då säger han så här. Amortera inte. Det höjer din risk. Och detta var en tråd som kom efter att jag skrev förra året att vi valde att amortera, kanske inte det smartaste, men det kändes bra. Och han var så här, du har fel både på båda ställena. Typ. Och så skrev han så här, att ha förmågan att betala av lånet imorgon om jag så vill är det som ger mig emotionell trygghet, inte att faktiskt betala den. Poäng till honom. Att pengarna istället jobbar på börsen ger mig mer möjlighet och troligtvis bättre total livsinkomst. Att pengarna är mer likvida känns också som en emotionell trygghet. Ja, också en poäng. Men det intressanta här börjar vi också, för jag gissar att han eller hon är äldre än oss. Medan jag ser det så här, att har jag satt in pengarna liksom på bolånet så kan jag ta ut dem också. Men det kommer ju inte vara möjligt om 20 år, alltså när jag är 60.
Nej,
så just nu så upplever jag så här att det är ganska likvitt, vårt bolån. Vi har ju använt vårt bolån ibland som en checkkredit. Och sen skriver jag så här, jag har väldigt svårt att se hur det skulle kännas trygg att amortera. Då ger man upp kontrollen på pengarna och utelämnar sig till bankens godtycklighet om man kan få tillbaka dem igen. Blir man själv sjuk, skadad, tappar jobbet eller annat dåligt händer som gör att man hamnar i ekonomiskt trångmål, så kommer inte banken låta en låna pengarna igen. Alltså, amortera ökar risken. Svårt att argumentera mot, ska jag liksom hands down villigt erkänna. Risken att inte kunna betala räntan känns därmed som obefintlig. Och då tänker jag så här, särskilt eftersom du har en stor påse pengar, så kan du använda den stora påsen pengar för att betala räntan under en ganska lång tid. Med nuvarande räntenivå räcker lånebeloppet i sig till över 20 års räntebetalningar utan att ens investera dem eller sätta dem på räntekonto. Med pengar i egen ficka kan man dessutom använda dem för att täcka andra problem, aka buffert. Ger man dem till banken kan man inte det.
Mm.
Så här, guldstjärna i kanten på det inlägget. Och det är en hel tråd. Alltså det är hundratals inlägg efter det här.
Men har du själv tänkt i de banorna då när du ville amortera? För vi pratade ju om det där med att vi kommer nog inte ha svårt, i alla fall om vi vill använda pengar som vi har redan har amorterat.
Ja. Och sen är det också så här lite speciellt. Vi har ju Avanzas bolån. Avanza har ju en sån har ju så här att du har en viss summa i kredit på bolånet.
Exakt, det var det vi pratade om, att det måste det vara, för annars så ville vi nog inte amortera.
Nej. Men han har en poäng i så här, jag vet inte hur Avanza ställer sig till det om vi skulle bli sjuka helt plötsligt. Så att han har, alltså, varför jag tog med det i buffertavsnittet är ju så här, för detta är högst relevant. Högst relevant utifrån om man skulle bli sjuk eller om man blir äldre och man inte kan få ut lån. Och då pratar vi om att se räntan som en optionskostnad. Och att, och det säger ju Taleb och massa andra också, att vi underskattar ofta möjligheterna som likvida medel eller lättillgängliga pengar ger oss. Att vi underskattar ofta det.
Mm.
Ja. Jag tyckte detta var sjukt klokt. Så här, poäng till Axa. Bra. Sen så tänkte jag ta bara så här några, när behövs det inte, lite så här korta hygiengrejer. Så ofta är så här, kom igång med buffert. Och då har jag strykit över kom igång till ett sprinta igång. Så om det är någon som så här lyssnar eller man har barn eller någonting, så tänker jag ofta så här att det går mycket snabbare än man tror. Man kan ofta ha så här vit snålmånad. Du har ju haft sådana från tid till annan. Att man har så här shopstopp där. Mm. Men, och sen är så här klassiska så här autogiro när lönen kommer, så att pengarna går in på en annan bank om man har den här försvarsbufferten. Man kan titta på sådana här stresskostnader. Alltså så här, jag har inte hunnit laga mat så jag köper lunch ute. Ja, men det är ju pengar som hade kunnat gå till för att bygga upp bufferten.
Mm.
Sen har vi den här sprinta genom att öka inkomsterna, övertid, extrajobb, frilans, blocket jobba eller liknande. Men det finns, och varför jag tar med det, för jag tycker att det är viktigt även för de som kanske inte har en så god ekonomisk situation, så finns det en jättefin princip som heter så här, save more tomorrow. Att du sparar, ja, men du, jag har ingen möjlighet att spara nu, men om jag får en löneförhöjning eller om jag får en present eller om jag får en skatteåterbäring eller liksom så här, att jag sparar mer av den kommande framtida ökade inkomsten. Så det är också en sån grej man kan hjälpa folk i en tuff ekonomisk situation. Så här, nej, du har inte råd att spara nu, men du kan spara mer imorgon.
Ja.
Och sen också så här, be om hjälp, tänker jag. Och här så är jag också, tänker jag att jag brukar ju alltid säga så här, man ska först spara till buffert innan man börjar investera. Men sen läste jag en av de här studierna, så sa de så här, ofta hänger en buffert ihop med ett bra finansiellt sparande. Att de som har stora buffert har ofta andra höga finansiella sparanden. Och då var det också apropå det här med beteende, att det är skittråkigt att spara till en buffert.
Ja.
Att, och då tänker jag så här, om det gör att jag inte kommer att spara långsiktigt för att det är tråkigt för att spara till en buffert, då är jag så här, nästan skit i spara till bufferten och spara långsiktigt. För då kommer ändå ofta beloppen vara så små, så att det är viktigare att komma igång med vanan,
ja,
än med beloppet.
Du, jag skulle vilja säga en sak om det,
ja,
som var så himla fin. För vi har ju en sån här hälsocoach, träningscoach, ja, som heter Kajsa.
Ja.
Och hon mejlade mig, jag fick mejlet idag, så skrev hon så här: du ska tänka på liksom ditt hälsosamma liv som att du lär dig hälsosamma vanor.
Ja.
Det kanske inte är så kul alltid med maten eller träningen, men ju mer man gör det, desto mer lär man sig den, ja, vanan. Liksom. Alltså, jag har aldrig tänkt på det på det viset,
ja,
fastän det är så vi har gjort ju.
Ja.
När vi väl är inne i det så är vi så, nu har vi lärt oss, liksom, jag vet ju att jag inte ska hålla på med det här andra som inte är nyttigt för mig.
Ja.
Och likadant kan man ju göra med sin ekonomi, att man lär sig hur man skapar en god ekonomi, liksom, eller en, ja, hälsosam ekonomi eller sådär. Ja. Det var bara som att,
ja, men det är
jag har aldrig tänkt på det där med hälsa, att man lär sig sina hälsosamma rutiner och vanor.
Ja.
Och att det inte är bara lätt att hoppa ur det sen, för att sen är man ju i det liksom.
Absolut.
Mycket, mycket svårare att komma ur det när man väl har lärt sig de här rutinerna. Liksom. Även med ekonomi skulle jag gissa. Yeah.
Absolut. Och jag tänkte att vi skulle ta något om så här, ett vanligt misstag.
Yeah.
Och det är så här, när ska buffert användas? Så jag tänker så här, detta var också så här meddelande på Instagram från Sofia K.
Mm.
Så kan du inte läsa vad hon skrev?
Ja, hur och när ska bufferten användas och känslor av att behöva använda sin buffert? Det skulle vara intressant om ni kunde ta upp det. Jag hör ofta vänner säga med en besviken röst att de får ta av sin buffert när något har gått sönder eller när sjukfrånvaron medfört lägre inkomst en eller flera månader. Som att man inte är en så bra person då om bufferten behöver nallas på. Jag kan ibland känna igen mig själv i det. Istället för att känna glädje och stolthet över att det finns en buffert att ta av. För det finns ju en stolthet när man har sparat för att kunna köpa en sak, åka på en resa etc. Egentligen är det ju samma sak med en buffert. Alltså känslor kring att man har en buffert, spara till en och sedan använda sin buffert. Det skulle vara intressant om ni tog upp.
Jag tycker detta är jättebra. Jag hade
också jag tycker också det var fint skrivet.
Ja, jag hade ett samtal med Niklas då, min kompis. Och också så här, när det var tufft, så här, corona och liksom alla uppdrag försvann och allting. Och han bara så här, det är bara... Så där, men har du använt bufferten? Han bara, nej, den får man ju inte använda. Jag var bara så här, det är corona, det är nu om något du borde använda bufferten. Så jag kan helt relatera här till Sofia, då koppla hennes inlägg. För att det är väldigt, då, väldigt vanligt sätt. Och jag tänker så här, den ska ju användas. Det är klart att den, och den säger alltså så här att här bör man vara kanske lite mer så här excellig och rationell och tänka så här, nej men jag har en plan för att använda, bygga tillbaka den, att fylla på den igen.
Så att, ja, och som hon säger då, att man ska vara stolt av att man har en buffert som man kan ta ifall sjukfrånvaron har varit hög eller något annat.
Ja.
Vi tänker inte så ofta på det.
Nej, och bufferten är ju till för, alltså så här, också läser man de liksom vetenskapliga artiklarna, så pratar de mycket om sån consumption smoothing. Att så här, okej, när dina inkomster under en period blir lägre, då använder du bufferten för att få upp det till den nivån, till den här lagom nivån genom livet. Är dina inkomster högre under en period, då använder du en del av dem genom att du har inte så hög konsumtion som du skulle kunna ha, och du fyller på ditt sparande. Är du med? Så att det handlar om så här, alltså smoothing.
Yeah.
Och sen problemet är att jag tror tvärtom, flera av oss biter oss själva i svansen med den här avsnitt 341 förra veckan om rikedom i livet. För vi sparar så mycket, bygger den här bufferten, och sen dör vi med massa pengar på kontot. Och då kan man ju tänka sig, hur smart var det? Liksom, det är ju mycket värre. Liksom. Så att buffert, jag tycker att buffert ska användas, absolut. Och sen får man väl också ta hjälp, prata med någon så att, ja men så här, studsa på någon, kan jag använda min buffert? Och behöver jag använda bufferten för att jag har planerat dåligt eller för att det faktiskt var en oförutsedd händelse?
Ja, vad tänker du då med att prata med någon? Alltså du vet, man sitter ner med en kompis och bara, hjälp mig att få perspektiv nu liksom.
Ja,
här.
Ja men exakt. Alltså, om det är så här att jag har en 20 år gammal bil och jag de senaste 3 åren har fått lägga 10 000 om året på reparation, då är det väl ganska hög sannolikhet att jag kommer behöva lägga 10 000 även det fjärde året. Alltså så här, eller så här bara, nu behövde taket läggas om. Alltså ingen borde bli överraskad av att taket borde läggas om. Men däremot är det stor skillnad så här, det var århundradets storm och det flög en telefonpåle genom taket. Alltså det var ju svårt att förutse. Men å andra sidan, där gäller ju försäkring.
Precis.
Så att jag är helt inne på Sofias linje. Så här, man ska använda den, och jag ser den mycket som en regulator. Att liksom så här, jag använder den när inkomsten sjunker, så använder jag den för att toppa upp. Och när inkomsten är hög eller vanlig, så använder jag den för att liksom fylla på den eller fylla på sparande.
Yeah.
Och tanken är att jag, enligt avsnitt 341, rikedom i livet, jag tycker man ska dö med noll. Så att dör du med jättebuffert. Så, och här, det är mental bokföring. Alltså vi har ju min mamma, kommer jag för något år sedan, så var så här, mamma, ska vi göra på den här resan eller ska du köpa det här? Hon sa, jag har inte råd. Och jag var bara så här, det låter jättekonstigt att hon inte skulle ha råd. Så loggade jag in på hennes bank med sån här bankdosa. Och så stod där liksom 150 000. Och så var jag så här, men mamma, där är 100 000. Och detta är så ordagrant. Jag sa, nej, de finns inte. Och jag var så här, va? Nej, men de finns inte, de pengar. Och bara, men de står ju där på bankkontot. Ja, men det är min buffert. Mm. Liksom, de får inte användas.
Ja, ja. Men... Ja.
Så att det är supervanligt.
Ja, men efter det att vi hade pratat med henne, eller du har pratat med henne, och stött och blött det lite, så har det väl ändå blivit så att hon använder sina pengar på ett annat sätt och mer. Kanske, jag vet inte, bufferten, men...
Jag vet inte. Jag vet inte.
Andra pengar i alla fall, tror jag.
Jag vet inte.
Min kontenta är att bara börjar man prata om...
Ja, så avdramatiserar man.
Ja, så blir det liksom mer så, inte så som farligt. Att man tänker tanken själv och sen försvinner den.
Ja, ja, ja.
Och kommer aldrig tillbaka, utan det är, man blir van vid att man kan göra, använda pengarna. Liksom.
Exakt. Så om vi ska ta den här sista frågan här då. Hur stor ska den vara? Jättesvårt att säga, det blir högst individuellt. Och klassiska tumreglerna är de här 3 månaders inkomster. Men det kommer ju från den där studien på 80-talet för att täcka omställning med arbetslöshet. Sen har det också kommit kritiska studier till det, för då fanns det ju inte sådana här omställningsförsäkringar i USA. Alltså nej. A-kassa, det ser ju helt annorlunda ut. Och i Sverige så är det så här, vad sa vi? De flesta inom 4 månader får ett nytt jobb. Plus vi har A-kassa, plus inkomstförsäkring, plus en massa grejer. Ann Wibble sa 12 månadslöner. Och hon har ju blivit utskrattad för det där. Men grejen var så här...
Fått lite upprättelse efter väl?
Ja, men grejen var också så här, hon avsåg ju inte buffert. Hon avsåg ju liksom finansiellt sparande. Hon tyckte att alla ska ha minst en årslön i finansiellt sparande, så totalt. Och det kan väl man tycka är högst rimligt, även om det inte är möjligt för alla, såklart. Bodo Schäfer, tysk författare, han sa 50 000 i kontanter. Det hade vi ett tag. Det var ändå rätt nice, faktiskt. Att det kändes ju som sjukt mycket pengar.
Ja, detta var länge sedan.
Ja, det var innan de nya 500-lapparna. För jag fick gå till banken med dem och vara så här världens skurk. Bara så här, vad har du fått? Har du? Jag bara, jag sålt bil. Och bara, nej, alltså jag har haft dem i buffert. liksom. Men
du fick inga hurrarop på
nej,
banken.
Det fick jag inte. Nej. Jag gillar ju den bästa. Jag gillar ju så här 4-hinkar-principen. 12 månaders utgifter minus garanterade inkomster. Ja, och där kan
att man räknar ut det för sig själv.
Ja, och där kan man ju också då ta bara de passiva. Så vill man göra detta, så egentligen 12 månaders passiva utgifter minus alla garanterade inkomster. Då har man ju ekonomisk trygghet.
Mm.
Så att, men det kräver lite jobb. Så att jag landar väl någonstans i att där vi började, att den minst dåliga tumregeln är väl förmodligen fortfarande 3 månaders utgifter eller 3 månadslöner, om man vill ha det väldigt enkelt. Och givet... att det inte funkar för alla, men också här att kom ihåg det vi pratar med lån. Att den kan vara noll faktiskt, för att du har möjligheten att låna. Du kan ha en stor portfölj etc. Och då kommer vi in på detta då. När behövs inte bufferten i avseendet försvarsbuffert? Ja, den behövs inte om du har en stor likvid förmögenhet eller portfölj. Den behövs inte om du till exempel är ung och har föräldrar som har buffert eller likviditet. Den behövs inte när du ska till exempel komma igång med sparandet, som vi var inne på. Och den behövs inte när man har en kombination av högt humankapital, hög möjlighet till extrainkomst eller möjlighet att låna. Så att jag tror att många som lyssnar och har buffert ska nog ta med sig att de kanske inte behöver en så stor buffert. Mm. Och många som lyssnar som inte har någon buffert kanske borde tänka att jag borde ha en högre buffert.
Ja.
Så att då tänker jag att detta avsnittet är ju lite en möjlighet att överväga att man har fel storlek på sin buffert. Det är väl det första. Vissa för liten, andra för stor. Man kan gå igenom den här plus minus listan med vilka faktorer man har. Man kan ta hänsyn till det här med sannolikheten. Man kan faktiskt fundera på vilka saker vill jag att den ska täcka. Alltså vad är det för en omställningsmöjlighet jag vill ha? Tänka lite försvar, buffert eller likviditet. Alltså det är sjukt. Alltså varenda slide har skrivit budget. Här efter jag har svårt.
Men alltså ibland säger jag fel. Budget och buffert, de är ju lika varandra.
Ja.
Men nu har du skrivit fel. Alltså.
Ja, på överallt här noterar jag. Så att förslaget är här att liksom unna dig tiden att prata med din partner, prata med en vän eller kollega, liksom så här, om avsnittet, så här, vad är guldkornet? Vad tar du med dig? Hur skulle vi kunna förändra vår buffert, vår syn på buffert? Sen om man vill så kan man ju stresstesta sin ekonomi. Mm. Alltså så här, vad händer om man blir arbetslös? Eller vad händer om jag skulle bli uppsagd? Hur lång uppsägningstid har jag? Och så titta här, ja men då har jag A-kassa, ja men då skulle det hända. Okej, om jag skulle bli sjuk, vad händer då? Mm. Om taket skulle behövas, så renoveras. Ja, men då kanske vi lånar upp på huset. Hade det kunnat gå att låna upp på huset? Ja, det hade gått. Alltså som man så här, militären gör wargames.
Ja,
man hade kunnat göra sådana...
ett eget wargame.
Ja,
jag tycker det låter fantastiskt.
Som privatekonomi-game. Och sen tänker jag så här, kolla på forumet. Kolla vad andra skriver. Ställ en fråga. Dela med dig av dina guldkorn.
Mm.
Helt enkelt. Mm. Bra, det var ett lite längre avsnitt idag.
Ja.
Vad tänker du? Vad tar du med dig?
Jag vet inte riktigt än, eftersom det var ganska mycket. Liksom. Jag gillar ju dina sådana tabeller liksom med hur man ska tänka med
plus minus
faktorerna. Plus minus, ja, men ja. Vilka inkomster och utgifter och riskbenägenhet och riskattityd och så. De är ändå en bra sammanfattning för en liksom att ja, men det är så visuellt lätt att ta till sig liksom på något vis.
Mm.
Mm. Vad tänker du då?
Men jag tänker att vi har för stor buffert. Jag tänker på många av de här extra grejerna som man inte tänker på. Att så här, men har jag möjlighet att jobba några timmar extra så kan jag ju lösa det som Jonathan kastade ljus på. Jag gillade jättemycket där med försvarsbuffert och likviditetsbuffert. Att det är två olika saker och två olika syften. Hade du frågat mig för 5 år sedan så här, man behöver inte buffert. Ja, men klart alla ska ha buffert, hade jag varit. Medan idag så är jag så här, jag kan se en 3, 4, 5, 6 scenarion där buffert inte behövs.
Mm.
Så att, ja men jag tycker
att... Vad är det att, du säger att du har blivit mer ödmjuk?
Ja, det kommer väl med åldern, tänker jag. Nej, men att säga att det finns olika perspektiv, det finns för- och nackdelar med alla, och det finns en stor nackdel med buffert blir ju den här alternativkostnaden helt enkelt.
Den var intressant.
Ja, faktiskt. Snyggt! Så stort tack till dig som har lyssnat eller tittat. Prenumerera, gilla, lämna en kommentar, skriva en recension, ställ en fråga i forumet, dela vidare gärna. Och sen är det så här, det kan vara att du har en kompis som inte pallar sig 1,5 timme om buffert. Det finns sammanfattning på så här 10-12 minuter i mycket kortare avsnitt också. Så att skicka hellre sammanfattningen än det hela avsnittet. Och sen kan man ta det här för när man tycker att det är spännande med ekonomi. Stort tack!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.